Det här är en text från Svenska Dagbladets ledarsida. Jag heter Tove Livendal. Var du bättre förr? Det dräpande och dialogavslutande svaret på utsagan "det var bättre förr" är "nej, men du var bättre förr". Kanske ligger det något i det. Jag läste för länge sedan en artikel som handlade om just detta. När människor ombads anger den tid i backspegeln de ansåg varit den bästa, sammanföljde påfallande ofta med perioden när de själva upplevt sig vara som mest kapabla och framgångsrika. Längtan efter en tid som flytt är en känsla lika omöjlig att tillfredsställa som politiskt lockande och potent. Sverigedemokraternas Sverige ska bli bra igen och Socialdemokraternas ta tillbaka kontrollen är i grunden samma budskap som burit magarörelsens framgångar i USA. Någon annan har förstört vårt land, men om du röstar på oss ska vi återställa det åt dig. Sådana budskap är effektiva. Dels slår de an en nostalgisk ton som kan aktivera starka känslor. Dels går de att bevisa. Även om det finns mängder av framsteg och förbättringar går det alltid att peka på ett sånt som obestridligen har blivit sämre under väljarnas livstid. Och för den som upplever en försämring är ingen tröst att annat blivit bättre. Exempelvis blir det de fysiska och psykiska skadorna av att bli utsatt för ett personrån inte mindre av vetskapen att mängden värdetransportrån har gått ner. Men att iaktta utveckling över tid, både positiv och negativ, ger möjlighet att förstå bättre. De utvecklingssamtal som både elever och många anställda med regelbundenhet kallas till fyller flera syften. Det kanske viktigaste är att skapa medvetenhet om det personliga ansvaret för utvecklingen. Inget händer av sig självt. Och den som saknar riktning i tillvaron riskerar att hamna på en oönskad plats. Så fungerar det med samhällen också. Och det är därför kommentarer av karaktären "det var bättre förr" förtjänar uppriktiga och nyfikna följdfrågor. Ingen med närstående som har drabbats av allvarlig sjukdom skulle förstås för ett ögonblick vilja byta tillbaka till en tid då det fanns mindre kunskap och färre behandlingsmöjligheter. Vi skulle snarare vilja färdas i expressfart till framtiden där fler tillstånd går att behandla, bota eller förebygga. Däremot skulle jag vilja påstå att det var enklare att vara svensk tonårsförälder förr än idag. Inte upplevelsemässigt. Våra föregångare våndades nog lika mycket. Men sett till utmaningen. Omognaden, hormonerna och oförmågan till konsekvenstänkande är konstant över tid. Endast den långsamma evolutionen kan förändra det faktum att den prefrontala cortex, pannloben, inte är färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern. Men de varningar skolan skickade hem till föräldrar på 1990-talet handlade inte om faror av den magnitud som finns idag. Då handlade råden om att borsta tänderna, undvika droger och hålla sig undan locktonerna från hårdrocksbandet Wasp. Det fanns inte lika många kriminella gäng då. De var inte lika aggressiva i sin rekrytering eller kunde locka med lika mycket pengar och status. De hade inte lika stort våldskapital. Det fanns inte lika många kontaktvägar till barn då som nu, när många unga lever i en tämligen oskyddad och föräldrafri zon på nätet. Det fanns inte samma outtömliga utbud av droger och vägar att komma besittning av dem. Det var, sett ur nutida föräldraperspektiv, enklare förr. Apropå skolan, när jag för ett par veckor sedan skrev om återseendet med min lågstadielärarinna Barbro hörde många av sig för att berätta om sina erfarenheter av likaledes barska och godhjärtade magistrar och fröknar. Inte sällan med kommentaren att sådana lärare inte finns numera, åtminstone inte som norm. Jag vet inte om det är sant, men det som obestridligen har förändrats sedan jag gick i skolan är synen på lärarnas roll. De förväntas numera också vara mentorer. Liksom synen på barnen, vars elevinflytande numera finns inskrivet i skollagen. Skolledaren och debattören Linnea Lindqvist har varnat för att pendeln har svängt för långt när skolan velat distansera sig från traditionell katederundervisning och omfamnat idén om delaktighet. Rådande formuleringar i skollag och läroplaner är möjliga att tolka som att eleverna ska ha inflytande även över hur undervisningen läggs upp. Lindqvist föreslår att skrivningarna stryks i skollagen men kvarstår i läroplanen. Demokratiskt beslutsfattande kan eleverna få praktisera i elevråd och liknande när det gäller frågor som inte rör undervisningen. Men huvudparten av deras tid och energi ska läggas på studierna. Lindqvist har rätt i det. Att vi ens behöver diskutera utbildade pedagogers och skolledares självklara rätt och ansvar att forma undervisningen utifrån läroplanerna är ett tecken på en vuxenvärld som inte riktigt orkar bära privilegiet att vara just vuxen. I det avseendet var det nog bättre förr. I andra delar har utvecklingen gått i en annan riktning. Tack vare hjärnforskningens stora framsteg de senaste decennierna har vi numera större kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag kan vi bättre bemöta elever som har nedsatt förmåga till socialt samspel, koncentration och exekutiva funktioner som planering och inlärning. På kort sikt innebär det större kostnader i den kommunala budgeten, men stora vinster på lång sikt om det leder till att fler tar sig igenom skolan. Att framsteg och bakslag går sida vid sida är skälet till att politiska debatter ibland blir outhärdliga. När debattörer beskriver företeelser med ensartad blick framstår de som idiotiska eftersom ju utvecklingen mycket sällan är entydigt positiv eller negativ. Dagens politiker är tveklöst bättre än gårdagens i konsten att formulera snitsiga uttalanden som går att publicera som videoklipp i sociala medier. Men när jag i höstas läste Ulf Adelsons beskrivning av valdebatterna på hans tid fick det mig att tänka att somligt var bättre förr. Den som talar i 30 sekunder för ett klickvänligt klipp på TikTok eller SVT:s sajt behöver inte leverera annat än luftpastejer. Den som förväntas kunna svara för sig i längre tidskok behöver substans. Nu skriver vi ett nytt år. Ett utmärkt tillfälle att inventera och göra bokslut. Fundera över året som gått. Sätta upp mål och staka ut riktning. Efter långhelgernas lättja och frossa är det många som på ett personligt plan vill ta tillbaka kontrollen. Det blir trångt på gymmen ett tag. Men nyårslöften kan präglas av fler utvecklingsaspekter än kost och rörelse. Det är nästan respektlöst att låta bli. Det minsta man kan göra för att man fått ett liv att leva är att investera en stunds självmedveten reflektion och prova att artikulera en tanke om vad det är meningsfullt att viga livet åt. Det vore illa om man var bättre 2025 än vad man har som ambition att vara i år. Gott nytt år!